Hallå där! Då säger jag välkommen till ett nytt avsnitt av HV Talks som ju är podden för alla oss som jobbar på Högskolan Väst. Här träffar vi lite olika personer som jobbar med lite olika saker på högskolan och för att lära känna varandra lite egentligen. Ja, det finns ju så många roller och så många funktioner så att här gör vi lite neddyk. Jag heter Anna Hallberg och finns på kommunikation och internationella relationer annars. Idag så är jag lite extra glad att jag har lyckats fånga just de här gästerna. För det är bråda dagar har jag förstått just nu för de här två. Så extra tack redan nu för att ni tar er lite tid. Genom det arbete som de gör så skapar de faktiskt möjligheter för människor utan formella meriter att börja plugga hos oss. Så idag ska det handla om reell kompetens och validering. Vad är det? Hur jobbar vi med det på Högskolan Väst? Så välkommen till Anders Bankler och Susanne Rath.
Tackar, tackar.
Tusen tack.
Ni finns på studieadministration, tillhör ni, på förvaltningen. Jo. Utbildningshandläggare, båda två. Jobbar med kartläggning då av
det är vår rollbeskrivning, ja. Kartläggare för reell kompetens.
Ja, ja. Härligt att ha er här. Gott att ni kunde ta er tid, för det är bråttom och mycket att göra nu, va?
Precis. Nu är det mycket som ska knytas ihop i samband med yrkeslärarantagningen.
Precis. Vi pratade ju vid häromdagen lite grann, så jag förstod att det var lite arbetstopp just nu. Så det där är min inledning. Hur känner ni när jag säger så? Att skapa möjligheter för alltså fler människor än kanske de som har formell behörighet och så då. Visst, det tycker jag är stort. Hur känns det för er att ha en sån roll? Ni får hugga på frågorna lite
om man ska lägga den på en personlig nivå, så det är ju det som är den tilltalande delen, den humanistiska delen faktiskt. I stort.
Ja. Det finns en mening.
Precis, och det är inte bara vi som enskilda handläggare på Högskolan Väst, utan det här är ju liksom både ett nationellt och ett internationellt angelägenhet idag. Och man pratar också om det här second chance till exempel.
Ja, precis. Hur känner du, Anders?
Ja, men det är ju en del utav den breddade rekryteringen. Och ett breddat deltagande. Så det känns som en angelägen arbetsuppgift, absolut.
Det tycker jag ni ska känna. Innan vi dyker in i själva valideringspratet, lite kort om er. Vilka är ni? Har ni jobbat länge på högskolan och så vidare? Bara sådär en liten, så vi får en liten känna på er lite.
Ja, jag anställdes på en delad tjänst. 50% kortläggare och 50% på examensenheten. Jag började den 1 januari 2020. Jag har en väldigt lång erfarenhet från Arbetsförmedlingen där vi jobbar mycket med kartläggningsarbete.
Förstår jag att det blev lämpligt då. Verkligen. Precis. Men då började du mitt i pandemin.
Så om det nu inte är någon som känner igen mig så beror det på att ni har inte varit här.
Nej, precis. Så kan det vara. Och så är det. Det är ju en väldigt speciell situation att börja i faktiskt.
Ja, men det var det.
Ja,
det var
ja. Men då får vi lära känna dig lite mer nu i alla fall.
Precis. Gott.
Och Susanne?
Ja, jag har varit på Högskolan Väst sen före den hette Högskolan Väst. Den hette HTU, Högskolan Trollhättan Uddevalla. Sen början av 2000-talet och haft lite olika roller. Jag har jobbat som adjunkt, jag har jobbat som med lite andra utbildningsadministrativa roller, lite grann med disciplinärenden och så. Men ja, så nu jobbar jag på halvtid med det här, eller vi båda jobbar på halvtid.
Ja, då tänker jag att vi helt enkelt går pang på här nu då och försöker ringa in lite kring det här med validering och era roller. Alltså, om man börjar så här, när kontaktar man er? Vad har man för behov och frågor då? Vad gäller det liksom för en som inte vet något om det här?
Alltså, valideringen och reell kompetens vilar egentligen på två ben kan man säga. Den ena valideringsprocessen gäller ju antagningen till yrkeslärarprogrammet. Där ska ju alla ha sina yrkeskunskaper på plats när man börjar sin utbildning. För utbildningen är ju fokuserad på utbildningsvetenskapliga och pedagogiska ämnen. Det är det ena benet. Det andra benet är bedömning av reell kompetens. Och det kan man göra i när det gäller behörighet och om det gäller tillgodoräknande.
Okej. Om vi, kan vi ta de här benen lite var för sig en stund då?
Alltså, absolut.
Vi kan börja med yrkeslärare då till exempel. För det, du sa ju lite grann, men vad händer då? Så, vad är det ni bedömer och vad är det, eller inte ni kanske då, utan ni hjälper till med processen kanske mer?
Vi kan ju ta årets antagningsomgång som ett exempel.
Ja.
Så börjar vi redan den 7 februari med att bjuda in potentiella elever till en workshop kring Valda och utbildningen som sådan.
Och vad är Valda?
Valda är det, den webbapplikation där studenten eller den blivande studenten beskriver sin yrkeserfarenhet utifrån sina yrkeskunskaper. Man väljer ämne och så berättar man i skriftlig form om sina yrkeskunskaper. Mm. Valda. Mm. Sen är det Susanne och min roll att se, har man fått med det viktiga? Saknas det saker? Behöver man komplettera innan vi skickar vidare till bedömare? De bedömare som finns, det är ungefär 150 stycken. Alla de är kontrakterade utav UHR. Mm. De ingår i en bedömarbank. De har fått utbildning i konsten att bedöma för yrkeslärarprogrammet. Och alla är på ett eller annat sätt yrkesverksamma i de respektive ämnena. Det kan vara yrkeslärare, det kan vara branschföreträdare för bagerinäringen exempelvis. Och det här blir
så en när lång de har process. Börjar de, alltså så när ska man ansöka då till yrkeslärarprogrammet, då får man ju den här instruktionen, man ser att nu måste jag ta kontakt för att få det här bedömt. Eller kan man göra det på egen hand också, eller?
Ja, men det kan man göra. Men vi ser att det blir risken är att det inte blir så bra. Ja, för generellt med validering så uppfattningen är, alltså vi som jobbar med det, att man tror att det är en snabbare väg än vad det är. För det är ganska omfattande, alltså i synnerhet så lärosätena, vi har det som kallas för dokumentvalidering. Och då är man inte riktigt beredd på att gå in i det så mycket med att skriva och att lägga till intyg och grejer tillbaka i tiden och så. Så att, men har man då kontaktat oss? Så får man det klart för sig att det är det här som gäller. Och då är det lättare att stötta dem under vägen än att vi bara får in en färdig ansökan och det saknas massor till exempel. Mm. Så det är lite olika. Mm. Ja, och vi når dem inte förrän, om inte de kontaktar oss så når vi dem inte.
Nej.
Så att det är upp till dem.
Ja, okay. Mm. Så nu är processen då, efter du sa datum där så öppnar det. Och sen hur länge har man på sig att göra den här, lägga upp alla saker och alla dokument och sånt?
Själva Valda öppnar redan den 1 februari. Mm. Antagningsprocessen börjar ju inte förrän 15 mars. Så, redan den 1 februari kan man börja skriva i Valda. Och man har till en vecka efter att antagningen har stängt.
Okay.
I år till den 24 april. Den tiden har man haft på sig. Så det är ju ändå 2,5 månader som man har haft möjlighet att jobba med sina kompetenser och beskrivningar i Valda.
Mm. Och efter då, den i slutet på april där, vad händer då? Nästa steg?
Ja, men några blir ju klara redan innan dess.
Uh-huh.
Och så vi jobbar ju med dem löpande.
Mm.
Men vi läser ju igenom alltihopa. Vi granskar texterna. Vi kontrollerar att intygen finns. Och att de stämmer mot de meriter man har angivit.
Men vi eller ni gör inte själva bedömningen så att säga, utan det gör någon annan. Vi hjälper till med processen och att allt finns på plats då egentligen.
Ja, precis.
Är det så?
Ja, det är som Anders sa, det finns
de här ett gäng,
ja, det finns ett gäng bedömare ute i hela landet som finns som
nationellt.
En valbar bedömarbank.
Ja.
Ja. Och då väljer vi utifrån vilket ämne det är, för det finns ju allt ifrån sjuksköterskor till snickare till bagare som har den här behörigheten att bedöma. Ja, så det är inte vi som gör det, men de gör ett utlåtande och sen tar vi beslut på det. Så att beslutet sitter hos oss.
Okej, okej. Okay. Och det, är det den bedömningarna ni håller på med nu då, eller?
Ja.
Så att säga, för att kunna fatta besluten.
Vi är i slutfasen av att plocka tillbaka våra ärenden från bedömarna så att vi kan slutföra med ett beslut.
Hur många handlar det om i år så, som ni på yrkeslärarna?
Vi hade i år sådär 40 stycken, men två gick bort. En återtog sin ansökan och en hade sökt vid fel lärosäte. Så 38 har vi jobbat aktivt med och säkerställa att allt deras material är bedömningsbart.
Och för den som inte känner till yrkeslärarutbildning så mycket, som du sa innan, så kan det vara allt möjligt då. Alltså, ge några exempel bara så man får lite sådär.
Hovslagare.
Ja, säg en var. Kör lite tennis.
Målare.
Snickare.
Sjuksköterska.
Elektriker.
Undersköterskor.
Har du mer?
Service och handel.
Ja.
Florist.
Ja. Ni kan hålla på i evigheter.
Jajamän.
Ja, men alltså, jättebra.
Det finns alltså det 230 finns, yrkesämnen.
230, oh wow.
Så okay. det är många ämnen att hålla lite koll på.
Förstår jag. Vad är det vanligaste?
Att man vill vård, bygg och restaurang skulle jag säga.
Ja,
precis.
Ja. Spännande. Så att då är det ena benet. Då har vi lite grepp om det. Då har vi det andra benet. Vad sa ni? Tillgodoräknande och behörighet?
Ja.
Var det så?
Tillträde.
Tillträde är det samma?
Ja, det är samma. Men man, ja, i vårat sammanhang så brukar vi prata om tillträde. Liksom rent formellt. Mm. Men det handlar ju om behörighet, ja.
Beskriv det lite bara. För den som inte är riktigt insatt.
Ja, alltså det finns ju den som inte har slutfört ett gymnasium men kanske har jobbat i halva livet ändå med hyfsat kvalificerade arbetsuppgifter och kanske med lite på olika språk kan ändå få sin alltså bli grundläggande behörig till att söka för att ta ett väldigt ytligt och enkelt exempel.
Mm. Och behörig till, är det kurser, program, är det allt möjligt? Eller?
Det kan vara precis vad som helst som vi erbjuder.
Ja, okay.
Så det kan vara en enstaka kurs på grundnivå. Det kan vara ett kandidatprogram och det kan vara ett magisterprogram och så. Ja.
Mm.
Sen ska de följa våra rutiner och mallar och liksom enligt våra konstens regler så att säga. Mm.
Och är det lite samma då er roll där? Liksom att se till att all dokumentation och allt det där är på plats?
Ja.
Eller bedömer vi någonting här?
Nej, bedömningen görs återigen alltså av ämnesföreträdare.
Yes.
Alltså ämnesföreträdare hos oss lokalt
gör
ju den bedömningen. Men om vi kan göra en liten utvikning kanske hur det går till.
Alltså, absolut, gärna.
För i princip kan man söka bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet, särskild behörighet och på avancerad nivå.
Okay.
Alla de tre delarna följer lite olika mallar. Och de här mallarna har Susanne och jag tagit fram. De finns nedladdningsbara på vår hemsida.
Mm.
Under ämnet reell kompetens.
Mm. Mm.
Och det handlar ju om uppgifter man ska göra för att vi ska kunna se att man har de förutsättningarna som krävs. Och nu kommer liksom det centrala för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Mm.
Det är det som ska
bedömas. Det är det som är grejen. Liksom. Och tidsmässigt då, det här kan ta väldigt olika lång tid då, eller beroende på, jag tänker, gäller det ett stort program man söker till eller en enstaka kurs? Eller har det
menar
någon betydelse?
Menar du för den sökande, ja, eller menar du för oss?
Ja, hela den processen till att man som tar en kontakt med er till att man kommer på andra sidan så att säga.
Det beror på lite grann om de tar kontakt med oss.
Ja,
för det första då, som vi pratade om innan också.
Ja.
Och lite grann hur mogna de är, att, hur mogen man är som student eller blivande student att ta till sig det här. Mm. För det är ett antal instruktioner. Mm. Ja. Och man kan vika ut sig hur mycket som helst. Okay. Men man kan också liksom låta bli att göra det. Och utifrån det så kan ju det bli väldigt kort period.
Mm.
Ja, men det så, när det landar hos oss så får vi ju se till ändå att det är hyfsat komplett innan vi skickar det vidare.
Ja, för det är er roll där då, så att säga. Precis. Att kika igenom och se så att det inte fattas saker. Och sådär.
Men den deadlinen, den är det är liksom efter sista ansökningsdag, man får inte liksom komma in med någonting senare.
Nej.
Då så har vi alltid en avstängning med antagningen, för de filtrerar ut de här ansökningarna till oss.
Mm.
Mm. För de är märkta på lite på ett speciellt sätt. Så då blir de överlämnade till oss, de här ärendena.
De här två benen, är de ungefär lika stora för er, eller är det, jobbar ni mer med det ena eller andra?
Jag skulle nog säga att det fördelar sig ganska jämnt. Eller inte. Det beror på hur man ser det.
För att det får du förklara.
Reell kompetens, alltså bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande, det kan ju ske hela året.
Okej.
Så på årsbasis så blir det ju fler ärenden för tillgodoräknanden. Men vi har ju två antagningsomgångar. Och vi har alltid ett antal ansökningar att hantera vid varje antagning.
I huvudsak två antagningsomgångar. För det kan ju hända att det är någon som söker till en sommarkurs. Och då blir det tre antagningsomgångar.
Ja, det är helt
och så har vi några som ligger tidigare där i mars också. Specialistsjuksköterska.
Ja, precis. Wifi och sånt där. Men, det har vi liksom, då har vi inte fått in någonting nu.
Nej. Men det är ni två på högskolan som jobbar med de här bitarna.
Ja.
Var lite,
det var lite
tvekande svar.
Ja, men vår antagningsenhet gör ju också, alltså, vissa bedömningar, behörighetsbedömningar tillsammans med institutionerna också.
Okay.
Men det är klart att det de gör följer ju inte den mallen, utan då har de ju lite andra kriterier att utgå ifrån när det gäller de behörighetsförfrågningarna.
Är det andra typer av förfrågningar då? Eller kan det vara...
Ja, det handlar nog mer om likheten mellan olika kandidatexamen. Om en viss kandidatexamen kan anges, eller skulle kunna anses vara en grund för en specifik magisterutbildning. Det är mer den typen av behörighetsbedömningar. Men det gränsar ju lite grann ändå någonstans att man ska titta på alternativa.
Ja.
Kunskaper.
Har du något tillägg där, Susanne?
Nej, jag tänkte bara att det finns ju, vi har inte kännedom om hela lärosätet, liksom vad som händer med reell kompetens. Nej. Men vet du, det görs ju motsvarande bedömningar till de här prodexkurserna som ges. Ja, och det är ju också att man bedömer deras reella kompetens. Men det har inte vi någon inblick i, eller att det berör inte oss.
Nej,
det sköter ju den institutionen själva.
Och sen om det finns något annat, det har vi faktiskt ingen inblick i.
Nej. Om man säger då, när man ser det här som jag som inte är så insatt, så tänker man, det kanske inte är så besvärligt och svårt att få det där bedömt eller så. Men alltså, vad är, för det pratade vi lite om när vi sågs häromdagen. Alltså, vad är de största missuppfattningarna, eller att man tror att det går väl lätt bara jag ta kontakt med er och berätta lite eller så. Är det en vanlig missuppfattning att det,
ja,
att ta det för lite, för lite, lite för lätt liksom?
Ja, det pratar vi, och även andra lärosäten som vi nätverkar med, att liksom, det finns ju ganska mycket felaktiga förväntningar som vi får hantera i olika stadier.
Ja.
Ja, så det är en, alltså man tror att det är kanske en egen urvalsgrupp eller bara jag söker om det så kan jag komma in. Men det, så enkelt är det inte. Det, vi har ett regelverk och vi har ett antagningsförfarande som gör att så enkelt är det inte, som sagt var. Vi har en meritvärdesproblematik för deras beroende på om de kan bli antagna eller inte beror på vilket meritvärde man har. Det höjs inte av en sån här ansökan.
Nej.
Mm.
Så de måste in en annan väg så att säga. Högskoleprov eller så.
Exakt.
Då? Exakt.
Mm. Bra där. Mm. Ja. Så det rekommenderar vi dem ofta att göra. Ja. Ja. För de har ingen egen fil så att säga.
Nej. Nej. Mm. Nej. Mm. Finns det någon annan sån där missuppfattning? Eller ja, när ni får frågor och sådär. Att ni tänker att... Att ni klurar på det, alltså att det är något som...
Typexemplet är ju att man vill gärna bli sjuksköterska.
Mm.
Och man har jobbat som undersköterska i 14 år. Men man har inte läst matte 2-kursen som är ett särskilt behörighetskrav. Och då vill man komma in på sina meriter inom vårdyrket. Men då finns det ingen grund för en ansökan. För då ska man ha jobbat med matematiska frågor på en ganska avancerad nivå.
Ja.
Så tyvärr så får vi ju avråda många som kontaktar oss att nej, det är ganska meningslöst att gå in i det här.
Ja, ja. Gör en del besvikna då alltså.
Ja, det får jag nog säga.
Ja, känns det så?
Jag tror att många blir väldigt besvikna som får det beskedet i alla fall.
Mm. Mm.
När det gäller den särskilda behörigheten så är... skiljer det sig lite grann från uppgifterna på den grundläggande behörigheten. Mm. Alltså, där ska man ju göra troligt att man har ungefär motsvarande kunskaper i matematik 2, om vi tar det som ett exempel. Och den kunskapen ska man ha förvärvat genom arbete.
Mm. Mm.
Och det är det man ska beskriva.
Mm.
Och där fastnar ju en del naturligtvis för att hur många jobbar med matte 2 kunskap?
Nej, precis. Och beskriva det. Mm. Ja. Dessutom.
Kanske men så ser det gällande regelverket ut.
Ja. Och det är inget vi styr över.
Det är inget vi styr över.
Nej. Det här är nationella regler och lagstiftning. Eller?
Precis. Ja. Mm.
Då är det alltså lite krasst då. Är det breddad rekrytering? Kan vi skryta med det så att säga? Eller är det för mycket hinder på vägen för att vi...
Det är en jättebra fråga.
Ja.
Ja, och vi vill
för
ju...
man tror ju det.
Ja, det tror
som,
man. Och på pappret, eller vid en första anblick, så är det ju det.
Ja.
Det är så. Men precis som du säger att det är för mycket hinder på vägen. Så som lärosätena är styrda idag.
Ja.
Mm.
Ja. Alltså det, i takt med att man pratar om breddat deltagande så kanske man hade behövt göra justeringar i högskoleförordningen och det har man ju inte gjort. Så att det finns ju ett instrumentellt hinder för att liksom löpa linan ut.
Mm. Mm.
Men jag skulle ändå säga att när det gäller den grundläggande behörigheten så ser ju möjligheterna bättre ut och godare ut. Mm. Än när det gäller kanske särskild behörighet eller behörighet till avancerad nivå.
Ja.
Det är riktigt.
Det är lite,
det är lite besvärligare. Alltså.
Trångare nålsöga.
Mm.
Mm. Mm. Är vi bra på detta på Högskolan Väst? Alltså, hur är det i lärosätet i Sverige? Ni får skryta. För det har jag hört.
Ja, jag tänkte nästan det.
Det är andra som skryter om det.
Ja, men det är andra som säger det. Ja.
Ja.
Och det tar vi ju till oss, självklart. Mm. Ja. Men vi är ett litet lärosäte, vi har korta beslutsvägar, vi har en god dialogkultur, alltså som lite övergripande saker. Sen är vi unikt organiserade jämfört med andra lärosäten på Högskolan Väst. Och det innebär att vi som är kartläggare är bara kartläggare för det här arbetet. Alla andra lärosäten kombinerar studievägledning och kartläggare.
Aha.
Eller antagningshandläggare och kartläggare. Ja. Och ibland så är det fördelar att bara vara kartläggare. Och ibland är det inte det.
Mm.
Mm. Så.
Mm.
För vi går ju inte in på djupet i till exempel vägledning.
Nej.
Och det är både rekobenet som vi säger då.
Vad är det? Rekobenet?
Alltså det här med reell kompetens. Ja. Men även yrkeslärarantagningen. Mm. Där kan jag känna att det hade varit en tillgång att vara studievägledare på samma gång. För att vägleda dem på ett bra sätt. Jag vet inte. Men,
Nej, men det är ju riktigt. För det dyker ju upp en del frågor som befinner sig i gränslandet till vägledningen.
Mm.
Så är det ju.
Mm. Mm.
Men vi har ju också jobbat mycket med att sätta en rutin och sätta liksom förutsättningarna.
Ja. Ja.
Det har säkert de andra gjort också naturligtvis. Men, ja. Men vi har ändå bedrivit ett rätt intensivt arbete med att få processen på plats. Mm.
Sen måste jag ju säga det att ledningen är ju väldigt engagerad i det här också. Ja. Ända högst upp alltså.
Mm.
Mm. Både Martin och Jan är ju var och är väldigt angelägna om det här med validering och att tillvarata annat kunnande. Så det bidrar, tänker jag, till att man ser oss, att man tycker att vi har kommit långt.
Mm. Mm. Om ni får drömma då, så att säga. Finns det några sådana tankar kring hur skulle det vara om ni fick göra på ett helt annat sätt eller som ni ville? Finns det några sådana drömmar?
Ja.
Ja. Susanne, börjar du då?
Ja, alltså dels så skulle vi ju vilja både bredda och fördjupa engagemanget ändå här på lärosätet. För nu är vi två enskilda handläggare som, så krasst är det, alltså vi har ju inget mandat att nå in riktigt på institutionsnivå i våran kärnverksamhet. Men vi ser en del utvecklingsarbeten som skulle behöva göras i dialog med dem. Och liksom gå in ganska skarpt i skarpt läge. Ja, för att kunna utveckla modeller eller arbetssätt eller vad det nu kan vara. Så det är en önskan faktiskt.
Har du något i tankarna?
Jag tänker lite grann om man, för det, någonstans är det viktigt att nå andra målgrupper av studenter. Vi pratar väldigt mycket om det och det var inte så länge sedan, men någon rapport kom om att det ser ut som det brukar göra. Trots allt prat om breddad rekrytering.
Mm.
Alltså i den bästa av världar så kanske man skulle se över behörighetsreglerna. Man kanske skulle öppna upp för möjligheten till alternativa urval. Jag vet inte.
Nej.
Men nu drömde vi.
Ja, det får vi. Det fick ni.
Sen har vi en dröm. Var du färdig, Anders?
Ja, jag är färdig.
Ja. Sen har vi en dröm som vi har glömt, som vi inte har pratat om alls. Men, så det är, kanske, det är ingen dröm, utan det är mer kanske liksom ett mål som vi förhoppningsvis ligger mer nära till hans än en dröm.
Ja.
Och det är ett anpassat system för ansökningar. För det finns inte. Nu sitter alla handläggare på alla lärosäten och har sina egna rutiner och modeller och Excel-ark och allt vad det nu är. Medans det finns ett tidigare påbörjat system för det här. Vilket skulle underlätta handläggning, det skulle öka likvärdigheten, man skulle kunna lära mer av varandra och så vidare och så vidare om man kunde komma in i ett gemensamt system.
Det förstår jag.
Och där pratar vi ju om någon form av IT-stöd. För det hade nog gynnat alla, både lärosäten och den enskilde.
Ja. Och det hade underlättat uppföljning och liksom på alla nivåer, alltså lokalt och på olika aggregerade nivåer.
Och man hade kunnat skapa ett gemensamt bedömningssystem som ökar sannolikheten för likvärdighet.
Precis.
Och rättssäkerhet. Ja. För det är ju frågor som vi naturligtvis brottas med och pratar en hel del om. Alltså hur åstadkommer vi likvärdighet? Mm. Hur åstadkommer vi alltså en rättssäker handläggning.
Mm.
För de kraven har vi på oss.
Tiden rullar så vi får runda av lite, men alltså jag känner ju ett engagemang. Men om ni skulle säga vad är roligt och vad är inspirerande med det ni gör, tycker ni? Vad får er att gå upp på morgonen? för att göra
bredden i det här arbetet. Så det är allt ifrån alltså, konkret handläggning och sitta på sitt kontor till att nätverka med andra lärosäten, att utveckla liksom, på olika nivåer och sen det här samarbetet. Då, för det, är så här, det finns ju ett behov av ett samarbete på alla nivåer. Mm. Ja, så olika myndigheter måste samverka och vi är en del, vi är en kugge i det här hjulet. Ja. Och även i det här med kompetensförsörjningskrisen så är vi en kugge i det.
Mm.
Mm. Att så, även om vi är små och så, så, så ja, alla, det var någon som sa det, att vi är inte bättre än våran svagaste liksom, länk. Nej. Och det gäller verkligen i det här arbetet.
Mm. 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 Jag håller med Susanne. Det är rätt trevligt att få vara en del i det arbetet.
Mm. Ingen svårighet att gå till jobbet.
Nej, det skulle vara måndag morgon i så fall.
Det kan vi alla känna ibland. Ja, jag tror jag avrundar där och fortsätt att göra skillnad och fortsätt att öppna dörrar till många fler till högre utbildning, säger jag och tackar jättemycket för er medverkan och för att ni tog i tiden.
Ja, tack väl.
Tack
ska du ha. Hej då.